Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för sexuellt våld mot barn. Massmördarpodden, Hiroshima Nagasaki, del 3. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Atombomben som var med ombord på den andra flygningen var av modellen Fat Man, samma modell som testbomben Prylen. Till skillnad från när Enola Gay lämnade tidningen 3 dagar tidigare var den här bomben apterad. Det fanns denna gång inte någon William Parsons som oroade sig tillräckligt mycket för att de skulle vänta med apteringen tills de befann sig i luften. Enola Gay var med under det andra uppdraget. Men denna gång var Enola Gays uppgift att rekognosera vädret. Ytterligare ett plan för att spana in vädret var med, Lagging Dragon. Och så även The Great Artist som utrustat med mätinstrument för explosionen. Samt ett plan med namnet Big Stink. Det planet skulle ansvara för film och fotodokumentation. Upp i luften rapporterade väderplanen först bra sikt, och de bedömde att uppdraget mot Kokura skulle kunna genomföras. Men med tiden uppstod det fler problem i sikten och de olika planen tappade bort varandra. På marken i Kokura skulle det visa sig att stadens fabriker brände stenkolskära. Röken steg mot skyn som tjocka svarta rökmoln. Och det här var ett medvetet val av de japanska industrierna för att försvara sig mot fientligt flyg. Boxcar och resten av flygplanen var envisa och lämnade inte Kokuras luftrum. Men efter en tid stod det klart att ungefär 70% av staden var täckt av rök. Det skulle inte gå att pricka den tilltänkta nedslagsplatsen. Lägg där till att det japanska luftvärnet började nå planen samt att både boxcars och The Great Artists bränsle började ta slut. Det var bara att glömma att bomba Kokura och istället gå över till reservmålet, Nagasaki. Det beslutades då att boxcar och resten av planen var tvungna att landa på japanska ön Okinawa, som vid det här laget var ockuperad och därmed allierad mark. De skulle inte kunna ta sig tillbaka till Tinien. Om det inte gick att bomba Nagasaki skulle atombomben släppas i havet utanför Okinawa. Klockan 07.50 lokal tid ljöd flyglarmet i Nagasaki. Faran över signalen kom inte lång tid efter, klockan 08.30. Klockan 10.53 såg man 2 stycken B-29 ovanför Nagasaki. Den japanska militären utgick ifrån att det här bara var spaningsplan och ingenting att oroa sig över. Klockan 11.01 sprack molntäcket ovanför Nagasaki upp den ytterst ansvarig bombaren ombord på Boxcar, Kermit Behan, kunde se en av de utsedda nedslagsplatserna med blotta ögat. Här kommer vi till en punkt i berättelsen om Nagasaki där det kan vara värt att kommentera källorna. När det kommer till Hiroshima är nästan all data och det som dokumenterar den amerikanska militärens arbete väldigt exakt. Det är väl dokumenterat vad som hände i Hiroshima och så ser det inte ut i fallet Nagasaki. Det är framförallt väldigt otydligt i de flesta källorna vad som egentligen var den tilltänkta nedslagsplatsen. Nästan alla källor, oavsett om det är dokumentärer, artiklar eller poddar, väljer bara att kort säga att Fatman missade sitt tilltänkta mål, utan att någonsin nämna vad det målet var. Vi fick därför göra ett ganska gediget detektivarbete för att kunna presentera följande uppgifter. I Nagasaki fanns det minst två tilltänkta mål. De två målen som vi känner till är en stålfabrik i söder och en torpedfabrik i norr. Båda ägda av det världsberömda företaget Mitsubishi. Fatman släpptes några sekunder efter 11.01 och detonerade 11.02. Den var då runt 500 meter ovanför marken. Detta var ovanför en tennisbana som låg precis mitt emellan de nämnda fabrikerna. Många källor nämner att bomben missade sitt mål med cirka 3 kilometer, men det är oklart vad som är uträkningens utgångspunkt eftersom målen var minst två till antalet. Men sett till bombens kraft och att den fortfarande hamnade i dalen Urakami, en dal som är synonym med Nagasakis industriområde, var de 3 kilometerna antagligen ingen större förlust. Att bomben detonerade 11.02 lokal tid går att avgöra på flera sätt. Ett av de mest dramatiska är att det fanns flera armbandsur som bars av människor ner på marken. Armbandsuren klarade explosionen, men deras visare stannade på exakt 11.02. Boxcars landning på Okinawa blev dramatisk. En av planets motorer dog på grund av bränslebrist innan landningshjulen hade nått banan. Dessutom var landningshastigheten 230 km i timmen, vilket var 40 km i timmen mer än det rekommenderade. När hjulen till slut nådde banan studsade planet 7,6 meter upp i luften innan det slog ner igen med en duns. Piloten fick anstränga sig för att planet att stanna. När det till slut stannade visade sig att ytterligare en motor hade dött av bränslebrist. Besättningen hade alltså landat i grevens tid. Det finns många olika uppgifter om Nagasakis sifferstatistik vid detta tillfälle. De vanligaste uppgifterna är att vid tiden för Fatmans nedslag befann sig 263 000 människor i Nagasaki. Av dessa var 240 000 japanska medborgare, 10 000 var koreaner, 2500 var koreanska arbetare med tillfälligt uppehållstillstånd, 9 000 var japanska soldater och 600 var kineser som arbetade med uppehållstillstånd samt 400 krigsfångar från de allierade som höll sitt fångläger i Nagasakis norra delar. Följande längre citat är från New York Times-journalisten William Leonard Lawrence. William var en av de fyra observatörerna som var ombord på The Great Artist och den enda journalisten av dem. Hans beskrivningar och sina upplevelser av Nagasaki-bombningen gav honom Pulitzerpriset 1946. William vann Pulitzerpriset för rapportering, och för en journalist är det här ungefär som att vinna Nobelpriset. Efter det här reportaget blev han känd under smeknamnet Atomic Bill. Det här är Atomic Bills historia med hans egna ord. Citat. Kapten Bock gjorde en sväng med planet för att öka avståndet mellan oss och Boxcar. Men trots att vi vände oss mot motsatt håll och trots att det var dagsljus i vår kabin blev samtliga oss medvetna om ett enormt sken som bröt igenom de mörka barriärerna i våra svetsarglasögon och fyllde vår kabin med ett intensivt ljus. Vi tog av oss glasögonen efter det första skenet, men ljuset höll i sig. Ett blågrönt ljus som lyste upp hela himlen runt om oss. En oerhörd tryckvåg träffade vårt plan och fick det att skaka ända från nosen till de bakre delarna. Detta följdes av 4 höga smällar med korta intervaller. Samtliga av dem lät som kanoneld som träffade vårt plan från alla håll. Observatörer som satt längre bak i planet än jag kunde se en enorm boll av eld resa sig som från jordens inälvor med enorma vita rökringar som vällde fram. Efter det såg de en enorm pelare av lila eld, 3000 meter hög, som pilade uppåt med en fasansfull fart. I tillfället då vårt plan hade vänt om i riktning mot atomexplosionen hade den lila eldpelaren nått vår altitud. Då hade det bara gått 45 sekunder. Hänförda såg vi hur den sköt uppåt som en meteor som kom från jorden istället för från yttre rymden. Den blev mer och mer levande när den klättrade genom de vita molnen. Det var inte längre rök eller damm eller ens ett moln av eld. Det var någonting levande. En ny art av en existens som föddes mitt framför våra klentrogna ögon. I ett stadie av sin evolution, i vilket den täckte in flera års utveckling på bara några sekunder, antog varelsen formen av en fyrkantig totempåle med en 5 kilometer lång bas som tonade ut på en sträcka av 1 kilometer högst upp. Dess grund var brun, dess inre var bärnstensfärgat, dess topp var vit. Men det var en levande totempåle med flera groteska masker utkarvade som blängde ner på jorden. Då, just som det verkade som att varelsen hade lugnat sig i ett kvarvarande tillstånd, vällde en stor svamp fram ur dess topp. Den ökade pelarens höjd till 14 kilometer. Svamptoppen var till och med ännu mer levande än pelaren, sjudande och kokande i en vit ilska av krämigt skum, bubblades uppåt och sedan sjunkades neråt, tusentals gamla trogna gejsrar ihopbakade till en enda. Den fortsatte att kämpa ilska, som en varelse som var på väg att bryta kedjorna som höll den fast. På bara några sekunder hade den frigjort sig själv från sin gigantiska stam och flöt uppåt med en oerhörd hastighet, med ett momentum som lyfte upp den i stratosfären till en höjd runt 18 kilometer. Men allt detta hade knappt hunnit ske innan en annan svamp, mindre till storleken än den första, började träda fram ur pelaren. Det var som att det halshuggna monstret lät ett nytt huvud växa ut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
När den första svampen flöt ut i den blå skyn ändrade den form till något liknande en blomma med sina enorma kronblad böjda bakåt. De hade en krämig vit utsida och en rosa färgad insida. Den hade fortfarande denna form när vi såg mot den för sista gången på ett avstånd av 322 kilometer. Slutcitat. William Leonard Lawrence beskrivning lyfter onekligen fram atombombens poetiska skimmer. Men nere på marken i Nagasaki var det inte lika vackert. På de två Mitsubishi-fabrikerna som omgärde nedslagsplatsen fanns det 7500 anställda. 6200 anställda dog omedelbart. Ytterligare 17 000 till 22 000 arbetare i andra närliggande fabriker dog även de omedelbart. Det råder förstås även här en debatt om hur många människor det var som dog på en gång av explosionen. Men uppskattningarna ligger ofta mellan 22 000 och 75 000. En vanlig siffra är att minst 35 eller 40 000 människor dog och runt 60 000 blev skadade. Och då är alltså alla som dog senare inte inräknade. Med de som dog innan slutet av 1945 finns det studier som pekar på att mellan 60 000 och 80 000 dog. Mellan 8 och 13 allierade krigsfångar dog under bombningen. Uppgifter finns också om att det befann sig 24 stycken australiensiska krigsfångar i Nagasaki vid bombtillfället. Men alla 24 överlevde. En sak som gjorde Nagasaki-bomben mindre destruktiv var att den träffade just i en dal. Och stora delar av staden skyddades delvis av kullarna. Bomben orsakade direkt förödelse med tryckvågor på 1,6 km avstånd i samtliga riktningar. Men det uppmättes också att bombens konsekvenser ledde till bränder på så långa avstånd som 3,2 km söder om nedslagsplatsen. Till skillnad från Hiroshima uppstod det aldrig någon eldstorm i Nagasaki. Anledningen till det var att Nagasakis bränslebrist var mycket mer omfattande än bränslebristen i Hiroshima. Det finns flera vittnesmål från Nagasaki-bombens överlevare och jag ska delge några av dem. En av dem är Yasujiro Tanaka. Han var bara 3 år gammal när Fatman exploderade. Han befann sig då 3,4 kilometer från nedslagsplatsen. Följande är Yasujiro Tanakas egna ord, citat. Jag var 3 år gammal vid tiden för bomben. Jag minns inte så mycket. Men jag kommer ihåg att min omgivning blev helt bländande vit. Som att 1 miljon kamerablixtar gick av samtidigt. Sen blev det bara totalt mörker. Jag har fått berättat för mig att jag blev levande begravd under huset. När min farbror till slut hittade mig och slet fram min lilla 3-åriga kropp från bråten var jag medvetslös. Mitt ansikte hade blivit vanställt. Min farbror var helt säker på att jag var död. Tack och lov överlevde jag. Men sedan den dagen har jag plågats av mystiska sårskorpor som har bildats över hela kroppen. Jag förlorade hörseln i mitt vänstra öra. Antagligen på grund av explosionens ljudvågor. Efter att mer än ett decennium hade gått sedan bomben kunde min mamma märka hur glassplitter började titta fram ur hennes hud. Splitter från dagen då bomben föll, gissningsvis. Min lilla syster lider av kronisk muskelkramp än idag. Och var på problem med njurarna som kräver att hon går på dialys 3 gånger i veckan. Hon frågar sig ofta, vad gjorde jag mot amerikanerna? Och varför gjorde de så här mot mig? Jag har upplevt väldigt mycket smärta under mina långa år. Men det är faktiskt sant att jag har haft ett bra liv. Som ett förstahandsvittne till det här extrema brottet är min enda önskan att få leva ett helt liv. Förhoppningsvis i en värld där människorna är snälla mot både varandra och mot sig själva. Slut citat. Masakatsu Obata var en av arbetarna i en av Mitsubishi-fabrikerna när Fat Man exploderade. Han var runt 27 år gammal i tillfället och följande är hans egna ord, så som han sa dem vid 99 års ålder 2017, citat. Jag jobbade på Mitsubishi-fabriken på morgonen den 9 augusti. Ett larm ljöd plötsligt. En av mina arbetskamrater sa, jag undrar om det kommer bli en flygräd idag. Och då plötsligt övergick det generella larmet till ett flyglarm. Jag bestämde mig för att stanna kvar inne i fabriken. Flyglarmet tog slut efter ett tag. Klockan måste ha varit runt 11. Jag började längta efter den bakade potatis jag hade tagit med mig som lunch den här dagen. När jag plötsligt bländades av ett starkt ljus. Jag föll framstupa omedelbart. Det böjda taket började efter och fabrikens väggar smulade sönder och föll över min bara rygg. Jag kommer att dö, tänkte jag. Jag längtade efter min fru och dotter som bara var några månader gammal. Några minuter senare kunde jag resa på mig. Taket ovanför hade blivit helt bortblåst. Jag såg upp mot himlen. Väggarna var också förintade, så även husen som omgärdade fabriken. Och detta avslöjade ett stort, öppet landskap. Fabriksmotorerna hade slutat gå. Allt var spöklikt tyst. Jag skyndade genast till det närmaste skyddsrummet. Där träffade en kollega som blivit utsatt för bomben utanför fabriken. Hans ansikte och hans kropp var svullna, kanske 1,5 gånger större än vanligt. Hans hud hade smält bort, så det gick att se hans råa kött. Han höll på att hjälpa ett par studenter i skyddsrummet. Han frågade mig, ser jag okej ut? Jag vill inte svara. Du ser ganska svullen ut, var de enda orden jag fick fram. Min kollega dog 3 dagar senare. Det är i alla fall vad jag har fått höra. Slutcitat. Yoshiro Yamawaki var 11 år gammal när Fatman föll över Nagasaki. Han uppgav följande vittnesmål när han var 83 år gammal till tidningen Time. Citat. En incident som jag aldrig kommer att glömma är kremeringen av min pappa. Mina bröder och jag la försiktigt hans förkolnade och svullna kropp ovanpå en bränd bjälke framför fabriken där vi hade hittat honom död. Och vi tände eld på honom. Hans anklar stack ut konstigt medan hans kropp slukades av elden. När vi gick tillbaka nästa morgon för att samla upp hans aska upptäckte vi att kroppen hade blivit delvis kremerad. Endast hans vrister, anklar och en del av hans mage hade brunnit upp ordentligt. Resten av pappa låg orörd och förruttnande. Jag klarade inte av att se min pappa så där. Vi måste lämna honom här, sa jag till mina bröder. Till slut sa min äldste bror att vi skulle ta en del av hans kranium baserat på en gammal sedvänja under japanska begravningar. När familjemedlemmar skickar en del av den dödes kranium mellan varandra med hjälp av ätpinnar. Så fort våra ätpinnar rörde vid ytan öppnade kraniet upp sig som murbruk. Hans halvt kremerade hjärna ramlade ut. Mina bröder och jag skrek och sprang iväg medan vår pappa låg kvar på marken. Vi övergav honom i det värsta tänkbara tillståndet. Slut citat. Shigeko Matsumoto var bara 5 år gammal när Nagasaki bombades. Det här är hans korta men mycket färgstarka återgivning av sina minnen. Citat. Det var inga flyglarm på morgonen den 9 augusti 1945. Vi hade gömt oss i ett lokalt skyddsrum i flera dagar. Men en efter en började folk återvända hem. Mina syskon och jag lekte utanför skyddsrummets ingång och väntade där på att bli upplockade av vår farfar. Då, klockan 11.02, blev himlen alldeles vit. Mina syskon och jag lyftes från marken och ramlade våldsamt tillbaka ner i skyddsrummet. Vi hade ingen aning om vad det var som hände. Medan vi satt där chockade och förvirrade började svårt brännskadade människor komma gående i grupper till skyddsrummet. Deras hud hade ramlat av deras kroppar och ansikten och hängde slappt som långa tygband. Deras hår var bortbränt, ner till några få centimeter från skalpen. Många av offren kollapsade så fort de hade nått skyddsrummets ingång och de började bilda en hög av kroppar. Stanken och hettan var olidliga. Mina syskon och jag satt instängda i skyddsrummet i 3 dagar. Till slut hittade vår farfar oss och han tog oss hem. Jag kommer aldrig att glömma det helvete som väntade oss. Till hälften brända kroppar låg stela på marken med ögon glimmande i sina hålor. Boskap låg död längs vägen, med magarna groteskt svullna och stora. Tusentals kroppar guppade upp och ner i floden, uppsvullna och lila efter att ha sugit åt sig allt vatten. Vänta, vänta, ropade jag till farfar då han kom några steg före mig. Jag var livrädd för att bli lämnad ensam kvar. Slutcitat. Shigeko Matsumoto befann sig 800 meter från nedslagsplatsen. 9 personer har hävdat att de befann sig först i Hiroshima när den första bomben small och sen i Nagasaki när den andra bomben small. Men japanska myndigheter har bara godkänt berättelserna från en av dessa 9. Den här mannen fick alltså efter bombningen Nagasaki ett rekord. Ett rekord av det slaget man kanske inte så gärna vill ha. Tsutomu Yamaguchi är den enda som vi vet var i både Hiroshima och Nagasaki när atombomberna föll. Han var 29 år gammal i augusti 1945. Han bodde i Nagasaki, men han befann sig i Hiroshima den 6 augusti på uppdrag av sin arbetsgivare Mitsubishi. Den 6 augusti var hans sista dag på en 3 månader lång affärsresa. Klockan var 08.15 på morgonen när han var på väg till tågstationen i Hiroshima med 2 kollegor. När Tsutomu Yamaguchi stoppade ner sin ena hand i fickan upptäckte han att det var någonting som saknades. Det var hans hanko. Det är en sorts stämpel som används för signerande och godkännande av viktiga dokument. Han skyndade sig därför tillbaka till sin arbetsplats för att hämta den. Tsutomu Yamaguchi och hans kollegor hade uppehållit sig i Hiroshimas hamn, så det var dit han gick med raska steg när han plötsligt fick syn på någonting uppe i himlen. Det var ett silverfärgat flygplan. Precis under planen kunde han se 2 fallskärmar. Knappt han hade reflekterat över denna syn innan ett vitt bländande ljus uppstod och han slogs till marken. När Little Boy exploderade var Tsutomu Yamaguchi 3 kilometer från nedslagsplatsen. Explosionen fick båda hans trumhinnor att spricka. Det gjorde honom tillfälligt blind och den gav honom brännskador på övre vänstra delen av kroppen. Han tappade medvetandet och när han återfick det kröp han till det närmsta skyddsrummet. Efter en kort tids vila där bestämde han sig för att söka rätt på sina 2 kollegor. Lyckligtvis hade även de överlevt. De 3 tillbringade kvällen tillsammans i ett annat skyddsrum och nästa dag reste de till Nagasaki. I Nagasaki kunde Tsutomu Yamaguchi få en ordentlig behandling för sina skador. Skadorna bedömdes som allvarliga och trots att han fick massor av bandage kände sig Tsutomu Yamaguchi redo att gå tillbaka till jobbet redan den 9 augusti. Hans första dag på jobbet efter en extrem upplevelse i Hiroshima var alltså samma dag som Fatman föll på Nagasaki. Klockan var 11 på förmiddagen när Tsutomu Yamaguchi nu stod och berättade för en kollega vad han hade sett och varit med om i Hiroshima. Kollegan tyckte att det han beskrev lät alldeles för overkligt och kallade honom därför för galen. Och då föll Fatman över Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi hade samma tur som många andra av Nagasakis överlevare. Trots att han bara var 3 kilometer från nedslagsplatsen klarade han sig med att falla omkull. Detta gjorde dock att hans bandage från attacken i Hiroshima gick upp. Efter det hade han hög feber och upprepade kräkningar en veckas tid efter Nagasaki-bomben. Efter kriget arbetade Tsutomu Yamaguchi som tolk åt de amerikanska ockupationsstyrkorna. 1957 blev han officiellt uppmärksammad som en av Japans hibakusha. Detta är en japansk term för överlevare från atombomberna. Han är alltså den enda japanen som har blivit officiellt uppmärksammad för att ha överlevt både Hiroshima och Nagasaki. Men det finns alltså källor som nämner flera överlevare av båda atombomberna. Hela hans närmaste familj, fru och barn, överlevde atombomben i Nagasaki. Hans son avled dock i sviterna av cancer, bara 59 år gammal. Tsutomu Yamaguchi själv fick symptom förenliga med strålningsskador när han blev äldre. Hans fru dog av njur- och levercancer 2008. Sutomo Yamaguchi själv dog den 4 januari 2010 i sviterna av magcancer. Han blev dock hela 93 år gammal. 2010 rönte den brittiska tv-kanalen BBC stor kontrovers när de sände ett inslag i programmet QI om Tsutomu Yamaguchi. De refererade då till honom som världens mest otursamme man. Och detta blev upphovet till flera svarta komiska skämt. Reaktionerna blev särskilt starka i Japan. Tsutomus dotter, som också blev allvarligt skadad av Nagasaki-bomben, uttalade sig för en japansk tv-kanal. Citat. Jag kan inte förlåta att erfarenheten av atombomben är någonting som man kan skratta åt i Storbritannien, ett land som dessutom har egna kärnvapen. För mig är det här ett bevis för att atombombens fasor inte förstås runt om i världen. Jag känner mig ledsen, snarare än arg. Slutcitat. Upprördheten blev så stor att BBCs direktör Mark Thompson överlämnade ett officiellt skriftligt anförande till den japanska ambassaden i London. Men nu har vi rört oss långt fram i tiden. Därför måste vi backa tillbaka till 9 augusti 1945 för att berätta om Nagasaki-bombens efterverkningar. Den högsta japanska krigsledningen samlades för ett möte i Tokyo redan samma kväll. De hade två dystra faktum att förhålla sig till. Ryssland hade förklarat krig mot Japan och en till atombomb hade fallit över Nagasaki. Läget såg nu hopplöst ut. Och den japanska regeringen behövde fatta ett beslut. Skulle de ge upp eller skulle de fortsätta kriga? Japans ovilja att bespara sina medborgare mer död och förödelse hade framförallt att göra med monarkins status att göra, som jag nämnde i tidigare avsnitt. Japans stolthet och ett närmast legendariskt imperium som hade funnits i hundratals år, i alla fall om man frågade japaner. Men dessutom var det så mycket som de inte visste. I det här laget kunde Japan inte ens vara säkra på att det faktiskt var atombomber som USA hade använts av. Kärnvapen hade bara existerat i teorin tidigare. Premiärminister Suzuki bad personligen Japans kejsare Hirohito att kapitulera. Kejsaren ville detta. Han ville se ett slut på lidandet och hellre bär en enorm skam än att fler japaner skulle behöva dö. Klockan 02.00 på natten, när den 9 augusti hade blivit den 10, gav kejsaren utrikesminister Shigenori Togo en fullmakt att acceptera de allierades villkor så länge villkoren inte innebar att majestätens status som suverän ledare underminerades. Kejsaren ville ha kvar sin tron. Och redan den dagen, den 10 augusti, var USA i full fart med planerna för en tredje atombomb. Den skulle vara redo till den 17 eller 18 augusti om Japan inte hade gett sig. Det finns blandade uppgifter om president Trumans reaktion. James Forrestal hävdar att Truman sa att det kommer att släppas fler atombomber. Medan Henry Wallace har skrivit i sin dagbok följande citat. Truman sa att han hade gett order om att stoppa atombomberna. Han sa att tanken på att döda 100 000 människor till var för hemsk. Han tyckte inte om tanken på att mörda alla de där barnen. Slutcitat. Den 12 augusti informerade kejsaren sin familj att hans beslut var en officiell kapitulation. Men bara under förutsättning att han inte skulle avsättas eller att den kejserliga familjen skulle avskaffas. Den 13 augusti försökte radikala japanska soldater att genomföra en militärkupp för att förhindra att Japan gav sig. Men den kuppen misslyckades. Den 14 augusti spelade kejsaren in ett anförande som innehöll landets officiella kapitulation. Den 15 augusti sändes det anförandet i japansk radio. En som tog det särskilt hårt var Japans krigsminister, general Koreshika Anami. När han hade hört radiosändningen bestämde han sig för att begå seppuku. Den japanska traditionella självmordsriten, ofta kallad harakiri i västerländsk kontext. Den går ut på att man skär upp sin egen mage med ett kort svärd. en sekund på plats, hugger av ens huvud för att sedan göra slut på lidandet. General Kurashika Nami lämnar efter sig ett självmordsbrev som löd som följer, citat: "Min död är min ursäkt för mitt oförlåtliga brott", slut citat. Kejsare Hirohitos anförande var indelat i flera paragrafer. Den sjätte av dessa innehöll specifika referenser till atombomberna. Så, citat Hirohito: "Fienden har börjat använda en ny och väldigt grym bomb, vars möjlighet att orsaka skador inte ens går att beräkna och som har tagit för många oskyldiga liv. Om vi fortsätter kämpa skulle det inte bara sluta med en total kollaps och förintelse av den japanska nationen, men det skulle också leda till ett totalt utrotande av den mänskliga civilisationen", slut citat. När kejsaren hade hållit sitt tal och världen hade nåtts av Japans nya beslut utbröt ett extatiskt firande världen över. Efter 6 fruktansvärda år hade andra världskriget nått sitt slut. Trupperna kunde återvända hem, åtminstone de flesta av dem. Familjer och vänner kunde återförenas och allt lidande var till slut över. USAs krigsminister Henry Simpson var snabb med att påpeka hur många människoliv som hade sparats genom att släppa atombomberna på Hiroshima och Nagasaki. Men det som få tog i beaktning i augusti 1945 var att en ny fas av atombombernas förödande kraft snart skulle inledas. Tvärt emot vad många trodde skulle atombomberna skörda fler offer. Många japaner började insjukna i allvarliga tillstånd som läkarna inte hade någon erfarenhet av. Många av de som dog var sedan tidigare brännskadade, vilket fick läkarna att tro att det var brännskadorna som patienterna dog av. Men det var det inte. Patienter som började blöda kunde inte räddas med bandage. Blodet bara forsade, som att de var blödarsjuka. De fick lila fläckar över hela sina kroppar och de kräktes upp brunaktiga, trögflytande vätskor. Dr. Shuntaro Hida, överlevaren som jag tidigare nämnde, som klarade sig för att han befann sig utanför Hiroshima, han har sagt, citat: "De ruttnade. Det var vävnadsdöd. De hade inte längre några vita och röda blodkroppar kvar för att bekämpa infektioner. Därför kunde både inre och yttre förruttnelse ta sin början i levande människor. När denna sjukdomsbild var långt gången började patienterna tappa håret. När man rörde lätt vid deras huvuden lossnade stora tussar. I efterhand förstod vi att det rörde sig om strålningsskador, men där och då kunde vi inte begripa vad som var fel", slut citat. Vad gäller de som befann sig i Hiroshima skulle det senare framkomma att de som framförallt drabbades av dessa symptom var de som hade befunnit sig nära explosionens epicentrum eller de som hade druckit av det svarta regnet. I Japan blev alla plågsamt medvetna om bombernas fruktansvärda efterverkningar. Men internationellt sett kom de strålningsskadades lidande inte till allmän kännedom förrän i slutet av augusti 1945. Det var den 27 augusti som journalisten Leslie Nakashima publicerade en artikel för United Press där han berättade vad han sett med egna ögon i Japan. New York Times publicerade samma artikel i en förkortad version den 31 augusti. New York Times valde att ta bort alla referenser till uranförgiftning och avslutade sedan med följande fotnot, citat: "Enligt amerikanska vetenskapsmän ska atombomben inte ha några långt kvarvarande efterverkningar", slut citat. Men det fanns inget sätt att sopa det här under mattan. Den 5 september 1945 publicerades en artikel av den australiensiska journalisten Wilfred Burchett som själv hade varit i Japan den 2 september. Artikeln publicerades i London-tidningen Daily Express. Han kunde berätta om hur folk fortfarande dog under fruktansvärda omständigheter. De blödde ur alla sina kroppsöppningar och de hade kött som ruttnade bort från de injektionshål där läkare desperat hade försökt kurera patienterna med A-vitamin. Det dröjde inte länge innan New York Times gjorde avbön och själva berättade om människor som kräktes blod och tappade hår flera veckor efter att atombomb nummer 2 hade drabbat Nagasaki. Bilden av de två raserade industristäderna chockade hela världen. Dagen efter bomberna, både Hiroshima och Nagasaki, hade stora svarta moln kunnat ses på himlen. Men det var inga rökmoln från bomberna eller bränderna. De molnen hade försvunnit för länge sedan. Dessa nya svarta moln var inte moln utan stora kråkflockar. Hundratals kråkor som hade lockats av alla döda radioaktiva kroppar som fortfarande låg varstans bland ruinerna. De dök då och då ner för att ta sig ett par munsbitar av de döda människorna. I det sin tur ledde till att kråkorna själva blev radioaktiva. Andra rapporter berättade om hur flera av de döda samlades ihop i stora högar som dränktes i olja för att sedan tändas på. Detta skedde utan vidare kunskap om atombombernas efterverkningar. Det innebar att flera av de människorna som hade verkat döda egentligen inte var döda. De kom då krypande ut ur högarna av kroppar, ofta väckte ur sin medvetslöshet av det faktum att de hade börjat brinna. Yakuzan, Japans motsvarighet till maffian, den familj- och gängbaserade organiserade brottsligheten, såg nu ljusare tider. Yakuzan hade legat lågt och varit inaktiv under andra världskriget. Anledningen till det var att ett stort antal brottslingar hade tvingats tjänstgöra den japanska armén. Men nu, när kriget äntligen var slut, och det kanske man kunde tycka var en anledning att fira, hade Japan förvandlat sitt enda stort grönbete för kriminella. Yakuzan tog nya tag, omorganiserade sig och startade flera väldigt lukrativa verksamheter. Det krigsskadade Japans resurser var uttömda på alla fronter och här såg Yakuzan många möjligheter. De använde sina ekonomiska resurser till att investera i Japans återuppbyggnad. Och på så vis hamnade kriminella på topposter inom infrastrukturens administration. Dessutom var polisnärvaron både kraftigt förminskad och försämrad sedan kriget. Och även här såg Yakuzan stora möjligheter. Detta är för övrigt en del av kulturen kring många olika brottsorganisationer. De blir som ett ytterligare samhällsorgan och de som känner till dess existens går ofta hellre till dem än till myndigheterna för att lösa lokala problem. Vare sig det rör sig om ekonomiska problem eller andra våldsamma oförrätter. Och i sådana här lägen, när polisnärvaron är undermålig och opolitlig, vilka ska då medborgarna egentligen vända sig till? Ungefär en månad efter Japans kapitulation öppnades en av världens största bordeller i Japan av en statlig organisation som kallades Recreation and Amusement Association. Den här var i princip helt styrd av Yakuzan. Många av deras kunder var amerikanska soldater som deltog i ockupationen av landet. Det var på grund av deras närvaro som bordellen hade startats. En tanke från japanska myndigheterna var att bordellerna skulle kunna minska det sexuella våldet efter krigstidens Japan. För att göra bordellverksamheten respektabel klädde och uppträdde sig bordellens kvinnor, ofta som traditionella geishor. Dessa geishor ansågs av många, ofta av sig själva, som självuppoffrande patrioter som skyddade resten av Japans kvinnor. Några som verkligen for illa under efterkrigstiden var alla de barn som både hade blivit föräldralösa och hemlösa. Många barnen hade familjen skickat ut från storstäderna till landet där deras föräldrar tänkte att de skulle vara tryggare. På så sätt överlevde barn från Hiroshima och Nagasaki atombomberna men förlorade sina föräldrar. De föräldralösa barnen blev enkla byten för Yakuzan som tog dem i sin tjänst. De hemlösa pojkarna utgav sig för att erbjuda skoputsning. Men i själva verket användes de av Yakuzan för att sälja narkotika och alkohol. De föräldralösa och hemlösa flickorna däremot utsattes för grov sexuell exploatering. De såldes både bordeller och privata köpare runt om i Japan. Det var mycket att göra i Japan när kriget var över och ingen märkte när de föräldralösa barnen försvann. Få saknade dem. men samhället blev medvetet om de här barnen när jakutsarna av den ena eller andra anledningen inte längre hade någon användning av dem. Då hamnade de på gatan för att planlöst ströva omkring där tills de svalt ihjäl. Barn som drabbades av detta öde hittades ofta döda med stenar i munnen. Detta för att det kan upplevas törstsläckande att suga på någonting när man inte har något vatten att dricka. De flesta barn som dog på det här viset var mellan 8 och 11 år gamla. Jag har ju tidigare talat tämligen utförligt om statistiken för hur många som dog av bombningarna i Hiroshima och Nagasaki. Men, som sagt, källorna går isär. Och så är det även när det kommer till statistiken för hur många människor som dog till följd av skador och sjukdomar som var direkt orsakade av atombomberna. Enligt en amerikansk uträkning som gjordes 1946 var det 6882 människor i Hiroshima och 6621 människor i Nagasaki som dog av strålningsskador inom 20-30 dagar. Varje år den 6 augusti anordnas ceremonier i Japan för att bombningen av Hiroshima och Nagasaki aldrig ska glömmas bort. Okihiro Teraus två bröder och hans mamma blev diagnostiserade med cancer. Bröderna överlevde, men mamman avled innan hon hade uppnått en äldre ålder. Dr. Shuntaro Hida var en av de första att ta hand om skador i byn Hesaka, 6 kilometer från nedslagsplatsen i Hiroshima. Han blev under efterkrigstiden direktör för Hibakusha Counseling Center. Han var engagerad i frågan om atombomber hela livet och han jobbade för att kärnvapen skulle avskaffas. Dr. Shuntaro Hida dog den 20 mars 2017. Han hade då hunnit fylla 100 år. Följande ett citat från den bankanställda Kiko som överlevde Hiroshima-bomben som jag berättade om i förra avsnittet. Citat. Det finns ett varuhus vid namn Sugo i Hiroshima. Det har jag ibland sett mig på kafé för att dricka te. Från ett fönster där jag kan se vägen som vi flydde längst efter att vi lämnade banken. Jag ser glada, äldre människor gå längs gatan. Jag ser unga personer som håller varandra i händerna och roas av varandras konversationer. Små barn som håller sina föräldrar i händerna. Och så minns jag de där hemska sakerna som jag fick se för flera år sedan. Och alla människor som förlorade sina liv. Jag tänker för mig själv. Vad var allt det där? Hände det verkligen? Slutcitat. Akiko var 2023 97 år gammal. Japan är när detta avsnitt skrivs hösten 2023 det enda land som någonsin har blivit attackerat med atombomber. Kom ihåg att alla avsnitt av Massmördarpodden finns på Patreon, patreon.com. Där kan du höra alla avsnitt som har gjorts av Massmördarpodden och du hör dem där utan reklam. Dessutom finns ett stort antal avsnitt på Acast Plus och där också utan reklam. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z, Simway Podcast. Om du har problem att sova på kvällen så har jag en podd som försöker få dig att somna. Den podden heter Sova med Dan Hörning. Den kanske du behöver lyssna på nu när du tänker på atombomber. Så om du har problem att sova, prova att lyssna på min podd Sova med Dan Hörning. Om du vill att vi ska ta upp ett speciellt fall i Massmördarpodden så finns det ett formulär för det. Det formuläret når alla mina manusfattare och det är de som väljer fallen. Du kan hitta formuläret antingen i avsnittstexten till avsnittet eller på Mördarpoddens Instagram och följ gärna det. Men på Mördarpoddens Instagram finns ett länkträd högst upp och där finns en länk till det formuläret som alltså gäller för alla mina True Crime-poddar. Det inkluderar då Mördarpodden och Lösa mord, Palmemordet. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.